Det här är det 154 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikerna Sakas och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm och Moa Lundqvist och Jonathan Unge är också här i Malmö Musikstudio. Hej!
Hejsan!
Det är tisdag den 6 juni idag när vi spelar in.
Oh, ja.
En helg dag för alla normis tydligen, men inte för oss såklart. Jag tänkte faktiskt efter den här inspelningen hänga med på det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Köpenhamn som Malmö komikerna arrangerar varje år.
Där vi teasar Danmark med hur mycket bättre det är att bo i Malmö.
Att vi kommer att visa det liksom. Ja.
Vi går in och förbjuder folk att dricka öl på uteserveringar och sånt.
Just det.
Slänger ut vinet ur deras Konsum.
Ja, exakt. Det är det Malmö komikerna brukar göra varje år. Ska ni följa med eller?
Nej.
Ja, jag kommer kanske följa med.
Okay. Jag kommer inte följa med. För jag jobbar nämligen.
Jag tänkte säga att det är bäst att åka för att Danmark kommer inte vara frihetens land så länge till.
Mm-hmm.
Jag läste det här i Dagens Nyheter. Citat, om bara några veckor kommer teleoperatörer slopa extraavgifter för att använda mobilen i andra länder.
Mm.
Inte längre roamingavgifter. Surfa på smartphone som i Sverige.
Mm.
Överallt i Europa. Roam like it's home.
Var det där slogan?
Ja.
Har du gått in på den?
Nej, det har inte jag kommit på.
Jag tycker bra.
Jag tycker också den var bra. Varför?
Nu äntligen lossnar den här podden, trodde ni. Så hade jag bara snott det från någon EU-byråkrat som har skrivit det.
Gud vad synd.
Ett paper.
Du har snott våra skämt.
De här handläggarna i Bryssel, de har så mycket bättre hand med språket än vad jag har. Så mycket mer witty och på gång. Mycket mer skämtskrivarhjärna än vad jag har. Men det jag kände med det här är att hela poängen med utlandet försvinner ju. Att få slippa sitt flöde för en sekund.
Mm.
Men nu ska jag äntligen få slippa utsikten över Paris när jag sitter vid Sacré-Cœur. Nu måste jag även där följa helt utvecklingsstörda debatter om huruvida Ivar Arpis vrede är en konstruktiv reaktion på terrorattentat i England eller inte.
Men du kan ju muta.
Ja, jag tycker inte att det verkar som att om det är så att du är tvungen att fly till ett annat land.
Nej, det låter inte
sunt. Att inte kolla på Twitter. Då tror inte jag att det är det som är problemet.
Jag ska vara inne på Berghain och inte dansa. Utan stå där och bli vansinnig över något skärmdumpskrig mellan Ali Esbati och Alice Tiberesco. Jag ska vara på en vingård i Toscana och söka på Lilla Drevet hashtaggen.
Fruktansvärt.
Det är fruktansvärt. Mm. Det är väl nog illa som det är nu med allt jävla TripAdvisor, hipsterbar, recensioner, googlande man gör på hotellrummet i Krakow när man har wifi. Ska man nu också göra det konstant ute på stan? Jag är sugen på en kaffe. Ska vi gå in här? Här? Vänta. Nej, det är ingen bra idé. 45 user reviews och bara 3,4 av 5 i snitt. Andrew B. från Dublin skriver the worst cafe experience ever. Dry toast and warm smoothies.
Gud vad bra att bli varnad.
Jag har hittat en som har 4,5 av 5 nu, bara 8 kvarter bort. Cupcake corner. This place is tasty amazing, skriver Francesca från Milano. Jag orkar inte att det ska vara så här hela tiden nu.
Nej.
Det är ett elände. Förut har det ju räckt för mig att åka över bron för att min skärmstekta hjärna ska få svalna i några timmar. Men nu förbjuder alltså EU-byråkratin mobiloperatörerna att erbjuda mig den här servicen.
Mm. Men är det inte då, det är aldrig bra att googla sig själv, men det är inte bättre att googla sig samtidigt som man möter våren i Paris än i en tråkig etta i Malmö?
Ja, jag vet inte. Jag ser ju inte våren i Paris, men jag kanske känner liksom luften på något vis. Och den kanske ändå lugnar ner mig lite grann. Men vad fan, nu måste jag flyga till Sri Lanka.
Ja.
Mitt ökade klimatavtryck för att jag ska kunna ta mig till radioskugga, det får EU ta på sig. I alla fall, det här är då nationaldagseditionen av Lilla Drevet. Jag ska prata lite sen om Amina Kakabave, vänsterpartiska riksdagsledamoten. Och
just
hennes interaktion med den ökända gynekologkliniken Ultragyn. Och du ska prata om Anna Kinberg Batra.
Jajamän.
Jag ska tala om nationaldagen.
Just det. Kanske, ska du börja med det kanske?
Ja, kanske jag ska
göra. Då får du göra det efter det här korta meddelandet från Little Jinder.
Mm.
Bara, hon säger bara Lilla Drevet.
Det är ju Åsa Jinders dotter.
Ja, just det, för att vi träffade henne på februaripodden.
Ja.
Mamma Jinder, alltså, kom och kollade.
Ja.
Och då fick du som sista människa i Sverige reda på att, på det släktskapet. Lilla
Glad nationaldag på er.
Tackar.
Tack.
Ska vi fira Sverige lite under 24 timmar? Idag är det Sveriges dag. Kan vi få ha en dag? Kan vi det? Ni jordens alla länder som har de andra 364 dagarna. Kan vi få en? Tack ödmjukast. En jävla dag. Är det okej eller? Att vi firar vårt land lite. Gud vad schysst. Är det för mycket begärt? Åh vad nobelt av er att låta oss ha en dag. Så där kan man ju känna lite ibland.
Exakt.
Ja, vad kan vi vara för att fira Sverige en dag? Måste vi inte hålla på och ha ångest för det?
Nej, nej.
Så ni märkte så startar vi med lite passiv aggressivitet. Så här dagen till ära. För vad är svenskare än passiv aggressivitet?
Just det. Man skriker förlåta, förlåt mig då så himla mycket för att jag firar nationaldagen till resten av världen.
Just det. Och det är inget fel med det. En del påstår att det är det. Alltså att det är fel med passiv aggressivitet. Men de har inte utsatts för aktiv aggressivitet. Fråga bara Aleppo vad de skulle föredra. Arga lappar eller bensinbomber? Tyckte ni att den här spaningen känns lite gjort? Hittills, det här med passiv och aktiv aggressivitet. Ja, jag är ganska säker på att du har hört tidigare.
Ja, kanske.
Visst har man också hört det där, kan vi få ha en jävla dag? Ni andra jordens länder har ju de andra 364 dagarna. Visst känns det lite gjort?
Va, är det något skämt som alluderar till kvinnodagen?
Nej, ja, precis.
Att Sverige är världens kvinnor som bara får en dag.
Ja, precis.
Sen så är det som mansdagen, alltså resten av världen dagen.
Men i alla fall det här med passiv aggressivitet, det känns ju lite gjort. Det har gjorts tidigare.
Men det är mycket sådana att man håller på och spanar om det svenska kynnet. Att vi är passivt aggressiva och ängsliga och...
Men det är bara bra att det jag gör nu är lite gjort. För inget säger Sveriges nationaldag så mycket som just termen lite gjort. Och ingen är så nationalistisk som Sveriges Radio, som dagen till ära självklart gör ett inslag om våra dubbla känslor inför den svenska flaggan. Det brukar vara varenda år.
Ja, det känner jag till.
Man kan ana att de inte spelar in ett nytt reportage nästan. Nej. De bara sänder samma varje år. Varför det här är inte som i Norge?
Varför har inte folk direkt och slappnar av?
Det är som att Sveriges Radio, eller kanske gäller alla tidningar, men att medier ofta väldigt sällan drabbas av att någon säger ett förslag och så säger någon sur gammal tant, men det där har vi gjort hur många gånger som helst. Det är som att den tanten är någon som bara lägger en huvud över och kastar in i ett skåp. Hur som helst, de gick ut på stan och frågade folk om dessa känslor, dessa olika känslor inför flaggan. Då får man fråga sig, hittade man en man med brytning som var väldigt inställd till den svenska flaggan?
Jag känner mig delaktig, jag känner frihet, glädje att vi är här, jämställdhet, det känner jag faktiskt.
Det gjorde man. Hittade man en ung kvinnlig socionom som hade delade känslor inför vår nationsfana?
Vad känner du när du ser en svensk flagga?
Jag känner nog att på senare tid så har det blivit mer skämmigt eftersom man relaterar mycket till Sverigedemokraterna. Det blir lite mer skamset då.
Kan man ändra den bilden på något sätt?
Ja, jag vet inte hur, men jag tror det bör göras.
Ja, det gjorde man. Det här på senare tid är ju precis som tiden generellt relativ. Ja. På senare tid har ju pågått ganska länge. Men håll med om att man verkligen kan stämma in i hennes slutsats. Inte bara när det kommer till frågan om vår flagga, utan även när det kommer till en väldig massa andra frågor också.
Som har förändrats på senare tid?
Nej, att man inte vet hur, men att det bör göras. Så känner jag inför väldigt många saker. Hur som helst, efter att Kleti och Pleti har fått säga sitt så tog man till slut äntligen in en expert.
Och här i studion nu är Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet i Stockholm. Välkommen hit.
Tack.
Ja, vad säger du om de här rösterna?
Ja, antagligen ganska typiskt för vad, jag menar, vad symboler egentligen handlar om. Det är att de är motstridiga, vi har olika uppfattningar, vi förhandlar, ibland bråkar om dem. Och det är också, jag tycker också det finns några här röster som påminner mig om...
Snark. Du, experten, tråkmonstret vill ha tillbaka all verbal tristess som du snott av honom.
Vilken värld.
Det sägs ju inget nytt som vanligt.
Nej.
Som till början på nationaldag. Vi har ju tidigare gått in på nationaldagen här i Ledrevet, hör jag för mig. Det här att den bara firas av invandrare och nazister. Och att det är så himla oturligt att det är bara de som är på gatorna.
Just.
Alla andra hemma eller i trädgården förutom invandrare eller nazister.
Alla övriga vet om att det är midsommar som är den inofficiella nationaldagen.
Ja.
Men det har man då...
Men det är två grupper har missat.
Det har man inte informerat invandrarna om.
Men att det går alltså två tåg genom alla städer i Sverige.
Mm.
Ett med skinnskallar med svenska flaggor.
Ja.
Och ett med det som skinnskallar med svenska flaggor hatar mest av allt. Svarta människor med svenska flaggor. Liksom, det är så himla dumt att det är så att det är bara de som är ute och går den dagen. Men om vi nu istället håller oss till flaggan. För det, vår nationaldag är ju egentligen svenska flaggans dag.
Mm.
Som då byttes nationaldagen. Så, vad kan man säga om den svenska flaggan? 1. Har vi ett komplicerat förhållande till den? Svar nej. Det är alltid en nyhet om någon skola som har förbjudit den. Men den är nästan alltid överdriven eller vinklad, den nyheten.
Mm.
Ingen skruvar sig inför en svensk flagga på en flaggstång. Inför en svensk flagga på en nynazist. Lite. Det är ungefär så det. Vi älskar vår svenska flagga. Den finns överallt. Den finns till och med på korvförpackningar.
Mm.
En svensk flagga där det står, det här är svensk korv. Och så tänkte de, hur ska vi på ett lätt och förståeligt sätt få folk att förstå att det är svenskt kött? Vi sätter en svensk flagga på den.
När det gäller kött så är ju nationalism väldigt oproblematisk.
Ja, det har faktiskt rätt. Det är en av de få grejer man verkligen kan kräva utan att någon är på ögonbrynen.
Jag älskar svensk kött.
Ja. Jag vill bara ha svenska barn i min skola.
Mm.
Komplicerat.
Mm.
Jag vill bara ha svenskt kött på min tallrik. Helt okomplicerat.
Ja. Mm.
Så är det med mycket. Så, det är inga problem. Men betyder det att svenska flaggan är helt utan problem? Nej. Och det har vi redan tagit upp. Men ha i tanken att det är vår nationaldag och då är redan gjort lag. Problem, den är ful som stryk.
Det är en dålig färgkombination.
Ja, det är en dålig färgkombination.
Obehaglig.
Jag letade på färger som man kan matcha gult med på nätet. Och jag fick fram dessa två förslag. Grått och kanariegult. Samt, och detta är det närmaste vi kom vår svenska flaggas kombination, lila och senapsgult.
Mm.
Inga annat gick.
Men svart och gult?
Ja, okej då. Det är AIK-Sverige, det ser jättesnyggt ut.
Det är AIK-Sverige, ja men det är snyggt med svart och gult. Men jag har hört att den svenska flaggan här rör ur den gamla adelssläkten Natt och Dags vapen.
Oj, vad trevligt.
Att de hade, ja men att de hette Natt och Dag och så hade de då... En sköld som kanske var mörk, att det var natt. Och sen så var det liksom en gul sol på den. Natt och dag. Eller en guldig sol.
Alltså vår ljusblått och in your face gult, det matchar liksom inte.
Nej.
Det ser för jävligt ut. Varje gång man ser en svenska flagga vill man bara säga, ta det lite lugnt! Skrik inte, vill man säga.
Ja.
Det ser ut som att man har hängt upp en jävla ravare.
Mm.
Det är inte snyggt. Man bara ser den och tänker, är det där en fana eller är det en satans energidryckslogo?
Det borde vara Österrikes flagga eller sånt där.
Ja.
Det har någon sån så här centraleuropeisk reklamfilm.
Ja, verkligen.
Eller en...
Ja, precis. Ajax-reklam. Ja. Det är så himla mycket pastell så att man börjar blöda ögonen. Ni vet när man kollar på OS-invigningen så ser man alla länders trupper tåga in på arenan. Och alltid när Sverige går in så tänker man bara, fy fan. Varför då? Och då är ju svaret, det är ju färgkombinationen. Norge kan ju ha knätofsar och hattar som liksom är formade som rövar. Och det ser ändå bättre ut. För de jobbar ju liksom med rött, vitt och blått.
Mm.
Ja.
Det måste ju vara en mardröm för en designer att få Sverige.
Jag tänkte att det är väldigt bra drag av svenska längdskidåkningslandslaget att de har släppt svenska färgerna helt och
hållet. Ja, de har vita, liksom.
Vita dräkterna.
Ja.
Då har de ju plötsligt snygga dräkter.
Ja.
De måste mest liksom stilrena och nedtonade. För svenska hockeylandslaget, särskilt när de har de helgula.
Aha,
de helblåa är ju lite bättre, men de helgula ser ju förjävliga ut.
Ja.
Alltså. Man förstår ju att de liksom har ett psykologiskt underläge gentemot Kanada och Ryssland direkt. De bara ser ut som idioter när de åker ut på isen.
Jag kan tänka mig säga att Norges skidförbund la in en protest när vi bytte till vita. Att de ville tvinga oss att ha på oss våra fula.
Just det.
Ja. Säkert.
De ser ju supersnygga ut. Vitt som passar till allt. Jag har tidigare föreslagit färgerna mörk, mörk, blått och guld.
Ja, det tycker jag låter snyggt.
Mm. Vi har hört att det är Karl XII:s färger. Mm. Att flaggan faktiskt såg ut så på den tiden.
Ja, men det är ju kanske den utvecklingen från den natt- och dagvapnet.
Ja.
För att det var också guld, tror jag, och svart, mörk, blått. Ja.
Det låter jättesnyggt.
Och sen så, det är så smart också, för det kan inte ens nazisterna ha något emot.
Ja, att
vi tänkte tillbaka till Karl XII:s färger på vår fana. Lägger de in den där, då är de ju rasföräldrar.
Mm. Det kan vi säga till dem.
Ja, fan vi har fångat dem. en liten sax. Sen så ställer jag mig lite frågande till det här med korset. Det positiva med korset är att, det är att alla våra nordiska länder har kors.
Mm.
Så det blir lite som en enhet.
Ja.
Problemet med kors är att... Jag säger så här. Om min dotter säger att hon har blivit ihop med en kristen, då blir inte jag rädd.
Nej.
Men jag tänker kanske, ja, vad lite töntigt.
Mm.
Den känns som man kanske inte har när man ser sin fana. Sen är ju inte alla kristna heller. Jag förnekar absolut inte att Sverige är ett kristet land. Absolut
nej.
Inte.
Nej.
Nej.
Man kanske skulle kunna ha något annat istället. Fisk.
En gran.
På vilket sätt symboliserar det kristendomen?
Nej, men det gör inte det. Det är något helt annat.
Ja, du vill ha en kristen symbol.
Nej, men om man liksom, man skulle tänka sig man kanske säga, man skulle kunna hitta en bättre kristen symbol än korset.
En killes ansikte. Får alla tolka vilken kille det är. Men de som har ritat det vet att det är Jesus.
Han tycker att tre kronor är jättefint.
Ja, just det.
Det är också väldigt nationalistiskt. Jag tror inte heller att de skulle ha någonting emot. Tänk att ha liksom en mörk, mörk blå fana.
Midnattsblå.
Ja, med liksom tre gyllene stjärnor på. Det är en fana jag skulle kunna dö för.
Mm. Jag är redo att marschera mot Moskva, bara du målar upp den här bilden för mig.
Vi skulle kunna tänka sig att försöka att återta Finland under den flaggan.
Jag tänker dö i snömodden. För den fanan.
Jag är verkligen precis, jag är absolut redo att tåga mot Ryssland utan att ha proviant med mig. Det var det om det. Det var mitt förslag. Jag tror att alla håller med mig att få ett bra förslag.
Mm.
Nu har jag två korta saker. Ett, jag slog upp nationalbakelsen.
Ja, finns det?
Det är alltså en massarinbotten.
Ja.
I den massarinbotten, så, för att få till den massarinbotten så är det 3 ägg, 150 gram smör och 300 gram mandelmassa.
Oj, kompakt.
Mm.
Ja, vet ni vad? Det är alltså en botten som består nästan enbart av mandelmassa.
Mm.
Vet ni vad man har på?
Nej.
Vispgrädde?
Nej, man har 100 gram mandelmassa. Det är alltså 300 gram mandelmassa. Och man på det är det 100 gram mandelmassa.
Vad har jag missat med mandelmassan? Mm. Det var den svenskars bästa grej.
Fy fan, vad äckligt. Det är inte ens marsipan.
Nej.
Det är mandelmassa.
Med mandelmassa.
Fattig mans marsipan.
Men en sån här liksom korv med mandelmassa man köper, det är inte som man tror en ingrediens.
Nej.
Det är en färdig det är bakelse.
Hela nationalbakelsen.
Man ska inte liksom ha det som ingrediens i något man serverar, för man ska bara ställa fram varsin sån till gästerna.
Alla på varsin. Men hur kan man göra en bakelse med grunden 300 gram mandelmassa och sen sitta och klura på vad man ska ha på och sen komma fram till mandelmassa?
Det är faktiskt konstigt. Är det ingenting mer dock?
Jo, det är lite mer, men det spelar nästan ingen roll. Det är lite citronmeliss.
Som man har längst upp på bara. Det var konstiga nyheter för mig.
Måste vara någon som gjort den här i panik.
Men den heter bara nationalbakelsen, eller?
Ja.
Okay.
Så himla tafatt gjort.
Vad heter den där kocken som gick hem till kändisar och lagade mat av vad som fanns i deras kylskåp?
Ja, ingen aning.
Det måste ju ha varit en bagare som var så.
Ja.
Öppna kylen. Hade exakt 400 gram mandelmassa och fick jobba med det. Men det är så en himla bizarr bakelse bara.
När skapades den här? Är det ett nytt påfund?
Ja, det är ganska nytt påfund.
Mm.
Det är så att ha marängbotten.
Med maräng.
Och så frågar folk om vad gott och vad är fyllningen. Och gissa vad de säger. Det är alltså mer maräng.
Ja.
Men det är som att ha en gräddtårta,
ja.
Fast det är inte tårtbotten utan
nej,
grädde.
Det är alltså grädde.
Grädde som botten.
Som har en kladdkaksbotten och sen på mer kladdkaka.
Exakt. Kan tänka er en smörkaka.
Fler exempel.
Alla måste förstå hur bisarrt det är.
Det är ingen bakelse. Du har bara tagit en finsk pinne och sen satt fast en annan finsk pinne på. Ja, det är bisarrt.
Ja, det var chockerande nationaldagsnyheter.
Jag blev alldeles paff när jag läste
ja.
Det. För vill ni höra hur min tankegång gick?
Ja, berätta.
Det var mycket mandelmassa, tänkte jag.
Ja.
Mer mandelmassa kan det ju inte bli.
Nej.
Och det var då som jag tänkte att det här måste jag ta upp.
Ja.
För det visade sig då att det var mer mandelmassa. I och för sig bara en tredjedel så mycket mandelmassa. Ska gudarna veta.
Som fyllning.
Ja, som botten då.
Ja,
som fyllning, exakt. Okej, okay. Jag ska inte tråka er ut med detta. Jag vill bara säga att jag tyckte också att jag i det här reportaget om svenska flaggan och våra delade känslig för den, hittade så himla bra motto för att fira Sveriges nationaldag. Mm-hmm. Vi kan lyssna på det här. Det är också från Mannen på gatan, fast det är en kvinna.
Svenska folket, jag tror vi är stolta att vara svenskar ändå. Alltså, varför inte? Det är vårt land.
Varför inte? Det är vårt land. Ja. Det känns så himla svenskt.
Sverige, varför inte?
Varför inte? Det är vårt land.
Ett motto.
Ja.
Man broderar det, sen äter man jättemycket mandelmassa.
Alldeles mycket mandelmassa. Och titta på när invandrarna och nazisterna slåss.
Vi ska säga tack till våra sponsorer. Akademikernas A-kassa har varit med och möjliggjort den här podden så länge och fortsätter även under nådens år 2017. Så himla bra. Gå med i Akademikernas A-kassa om du har eller är på väg att ta 180 högskolepeng, eller om du har 120 poäng med det gamla systemet som jag har. Akademikernas kostar 100 kronor i månaden och ger dig en ersättning på upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där kan ni också läsa om att det är en bra idé att gå med redan under utbildningen. För sen när ni går ut och börjar söka jobb kan ni under den perioden få en ganska rejäl ersättning bara baserat på sommarjobbarna eller extrajobbarna ni gjorde under studietiden. Lilla Drevet sponsras också av fackförbundet Jusek. Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av Jusek, tjänar mer än A-kassetaket som är på 25 000 kronor och kan därför behöva en inkomstförsäkring, som ju är en av många, men kanske det främsta skälet till att gå med i Jusek. Är du med i Jusek så får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på jusek.se. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Så är du redan A-kassemedlem, lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Akademikernas vill också tipsa om akademikernas.se/förbund, där det finns en lista på alla fackförbund som Akademikernas A-kassa samarbetar med. Tar du steget att gå med i Akademikernas och /fackförbundet Jusek tack vare den här podden, får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Det har gått typ en vecka sedan SCBs opinionsmätning kom och visade att Moderaterna fick 18,1%.
Ja.
Katastrof var det ju jämfört med samma tid förra året och jämfört med de flesta åren tillbaka nu.
Fast det var mindre katastrofigt än vad de hade befarat.
Ja, de hade räknat med worst case scenario 14%.
Just det.
Men det är ingen bra slogan.
Det här var det bästa katastrofiga som kunde hända.
Dåligt, men långt från fiasko.
Nej, det var kris för dem. Ja. Eller det är kris, det har varit det ett tag.
Mm.
Kris och panik i partiet och Moderaterna försöker komma på vad de ska göra för att vända det här ju. En oanonym moderat och ledamot av partistyrelsen, Christian Gustafsson, samt ganska många anonyma moderater har kommit på idén att byta ut Anna Kinberg Batra, har det viskats om. Anna Kinberg Batra själv tycker inte att det är en bra lösning på krisen. Hon föreslår lösningen att Anna Kinberg Batra byter sin personlighet bara. Och allting liksom, som hon utstrålar och gör. Eftersom att det har fått mycket kritik så har hon kommit fram till att det skulle kunna vara ett sätt. Hon har fått kritik för att vara otydlig ju och inte kunna kommunicera. Hon är hal. Hon är inte tydlig nog när hon försöker kommunicera ut tre olika riktningar. Partiet / alliansens kalla lik försöker få fram.
Mm. Just det.
Det har varit väldigt otydligt när hon har gjort det.
Till hennes försvar så att det inte bara kanske en otydlig personlighet.
Kanske inte bara, men också delvis att hon är lite svår. Går inte igenom tv-rutan, säger folk. Hon är konstig och hon är otydlig. Men däremot... däremot så liksom hennes själva fysiska uppenbarelse är väl okej. Alltså hennes kropp, molekylsammansättningen kan väl vara kvar om man bara byter ut allting i den. Allt med henne.
I Arrested Development, när det går dåligt, hon skaffar sig en PR-woman. Och hon berättar för, vad heter han som är så mammig?
Tobias?
Buster.
Att hon berättar för alla vad de ska göra för någonting och så säger hon till Buster, folk tycker du är konstig och obehaglig. Så din uppgift är att inte synas.
Just ja, han ska bara försvinna.
Så det kan också kunna vara en sätt.
Ja, men det är väl det de här moderaterna, Östgöta moderaterna och de anonyma moderaterna har försökt vara fram.
Eller? Ja, men då säger hon, vi kanske inte behöver sparka mig. Jag kanske bara... Liksom
jag kan bara
låsa in mig på rummet.
Allt med mig själv. Alltså några har varit så här, hon måste avgå. Vi måste få en ny partiledare. Och Anna Kinberg Batra och hennes team bara, vänta, en bättre idé. den här kapseln står kvar, men allting i den byts ut. Yeah. Och det förändringsarbetet startar
det inte,
nu.
Det är inte kapseln som är problemet.
Nej!
Det är allt den säger och står för.
De är så falska i Moderaterna, alltså, alla de här anonyma.
Ja, de anonyma,
anonyma som håller på att säga så fruktansvärda saker. Alltså alla de här citaten som kom från anonyma Stockholmsmoderater. Så här, allt Anna Kinberg Batra tar det lite skit, hade någon sagt till en journalist.
Och
vem säger så anonymt om en kompis till journalister?
Det är jävligt stingslig stämning.
Ja, jag menar, ja.
Och väldigt mycket vassa tungor, anonyma moderattungor. Mm. Men Anna Kinberg Batra har tagit till sig av det, och hon sa på en pressträff att hon har den här lösningen då, att hon ska byta allt med sin personlighet. Men det kommer vara lite svårt arbete ändå, för att hon sa även att hon själv inte haft någon aning om det här, att hon framstår som lite svår. Hon har fått någon slags obehaglig utomkroppslig upplevelse av att få höra det här nu då.
Ja,
det låter jättejobbigt faktiskt.
När jag får höra själv att man har sett en stel figur på TV eller som inte svarar på frågor, så känner jag inte igen mig som person. Det vill jag kunna göra.
Hon känner inte igen det, så det vill hon kunna göra. Mm. Det vill säga hon måste byta sin rock'n'roll självbild mot en stel och obegriplig självbild.
Gud vad hemskt att höra.
Hon menar ju såklart att hon vill visa mer av som hon upplever sig själv. Det var lite oklart formulerat där bara.
Alltså, jag är hemskt obehaglig. Jag har ingen aning om.
Jag vill ändra det, så att jag är det.
Vilken chock att höra det.
Stackars Anna. Hon formulerade om det här så.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Också, ja. Och ta så här istället.
När jag får höra om den här stela människan som inte svarar på frågor, då känner jag inte igen mig, och väljarna ska få se att jag är tydligare än så.
Har du det så här? Tydligen så har vi skickat ut någon stel person.
Hon sitter och kollar på
TV. Vem är det?
Vem är den där?
Sparka den! Eller byta ut hela dess personlighet.
Hon säger liksom att hon har ingen som helst, hon har inte haft i alla fall någon som helst självinsikt. Mm. Och utifrån sin nästan obefintliga självkännedom ska hon nu jobba på att bli tydligare. Det är ju svårt. Hon har sett sig kanske som en stark, tydlig ledare som kommunicerat ut ett stringent budskap till alla väljare. Och nu är det så här tydligen. Mm. Så jävla hemskt.
Jag visste inte att jag suttit och talat med en vägg. Varför vände ingen på mig?
Fruktansvärt jobbig situation, ja, såklart att vara i.
Alltså superjobbig. Det är ju verkligen ett hästarbete för en människa som inte har självinsikt att ändra på sig själv.
Ja, och vart ska man börja då? Om man inte har någon aning om att det är så man framstår.
Det är svårt för även för en person med självinsikt.
Ja, jag kan dock förstå att Anna Kinberg Batra har sett sig själv som en astydlig partiledare, som sagt, för att hon har ju kommunicerat ut väldigt tydligt att partiet är i kris.
Ja.
Hon har kommunicerat ut att det finns väldigt många olika röster, olika människor som sliter i henne och försöker påverka hur partiet ska te sig.
Mm.
Det har hon kommunicerat ut, och hon har också ganska konsekvent kommunicerat ut att Moderaterna har slagit in på en badass-linje och ganska tuffa.
Mm.
Tänder cigarett, bara rakt in i bergväggen kör de. Det har ju varit ganska liksom cool stämning.
Ja. Okay.
Det har varit tuffa Moderaterna. Ändå.
Tuffa veler Moderaterna.
Tuffa, ja, alltså liksom en skör kaxighet kring att vi kan fälla regeringen, whatever, vi gör det som vi måste göra.
Vi kommer inte göra.
Ja, men det var lite så här att de nu tuff presskonferens, vi är redo att stödja SD. Sen så när de fick en följdfråga om det, agenda blev lite så här, eller jag vet inte. Att man fick den känslan i alla fall, men
ja, och
att
alla
de så här halvt skulle ta tillbaka det, får inte skrämma bort hela liksom liberala falangen till Centern.
De har väl, den här tuffheten har varit liksom lite genomskinlig och lite ur fas så där, för att det har varit fram och tillbaka, och alla tycker att det liksom är obehagligt och äckligt, och det får inte så bra respons. Och jag tror att det är mycket för att det var ett grovt vidrigt missförstånd efter decemberöverenskommelsen, som var att partierna började tro att folk i Sverige bryr sig jättemycket om partipolitiskt spel och tycker att det är rock and roll. Och Moderaterna har klängt sig fast vid det. De tänker att alla ska vara så här, vad händer nu? Wow, Moderaterna har gått ut och sagt att de kanske följer regeringen. Men i själva verket hatar alla det jättemycket ju. Alla får ju PTSD, får en ångestattack minst de där dagarna efter decemberöverenskommelsen och under den perioden när det var varje dag.
Ja, var nervigt.
Hela tiden, och alla tyckte det var asobehagligt.
Man var så himla trött på val också.
Så jävla trött.
Det var typ det fjärde, det skulle bli det fjärde eller femte valet på rad.
Ja, det var ingen som tyckte att det var badass med det varje gång de gick ut och sa att nu vi kanske kommer göra på ett helt annat sätt sen. Ingen tyckte det var kul.
Nej.
Ingen tyckte det var cool.
Nej.
Ingen vill ha något sånt. Nej. Ingen vill att någon ska säga att det kanske blir ett nyval. Nej! Inte min inrikespolitik. Där ska inte sånt hända. Visa folk väldigt tydligt. Men de har liksom fortsatt med det ganska mycket. Att vara lite badass. Att säga lite så. Nej, men vi kanske gör så nu då. Vi fäller regeringen. Går ett sus av migrän genom hela befolkningen. Folk liksom känner tryck över bröstet. Man minns flämtande de dagarna runt decemberöverenskommelsen. När det varje dag var en rubrik om detta. Mm. Fruktansvärda politiska spel. Som alla hatar. Som ingen är intresserad av. Som alla bara vill liksom ska försvinna. Och därför så tror jag att förändra hennes personlighet, Anna Kinberg Batra, det kommer liksom inte spela någon roll direkt. Jag tänker bara att de får sluta med tuffheten.
Har de sparkat de där som det stod att de skulle sparka?
Tobé och Ask. Och, ja, men jo, det har hon. Ask har inte fått någon ny position än. Tobé, heter han det? Tobias Tobé. Han ska ta över.
Han har inte blivit sparkad, han har fått en ny position.
Precis.
Just det.
Men håll med om att det är en grej som folk inte vill ha. Ingen tycker att det är coolt eller spännande när Anna Kinberg Batra säger vi kanske fäller regeringen.
Men i så fall vill väl de säga att nu låter ni det här pågå med den här vänsterpolitiken. Mm. Att det är rödgröna och större vänsterpartiet och vi skulle kunna ha en mer högerig politik i Sverige om ni fällde dem. Så bara gör det nu. Kanske. Sluta snacka
jag tänker
om
att
dem.
Alla bara tänker, snälla låt det bara vara val var fjärde år och håll käften Kinberg Batra och Busch Thor.
Man kan också säga att det är konstigt att ingen har kört på Trump-tåget. Alltså typ bara så här, var det 18,3% i sådana skitsiffror? Det tror jag inte på.
Alltså att de ska börja misstro SCB.
Och de som säger att allt jag tar i bajs. Luktar smygsossa, va?
Ja, den vägen skulle också kunna bli ännu mer badass.
Jag håller på att kämpa mot deep state här i Moderata Svenska Samlingspartiet.
Ja, men det är väl också så att 18,3 kanske inte är så dåligt. Nej. Eller hur många ska de ha? Alltså Reinfeldt så där, köpte ju, alltså det var ju jättemånga väljare på lånad tid för att de lyckades socifiera sig själva och... Men det var ju inte egentligen hållbart i relation till deras grundprincip och deras själ.
Så att... Vi är så jävla dumma, Moderaterna. Att de är så himla arga på den enda personen som har lyckats genomföra moderatisk politik genom att låtsas, genom att, liksom, att han förstod att ingen ville rösta på Moderaterna. Och sen bara, varför? Det här är jävla dumma Moderaterna. Om det bara hållit käften hade vi kunnat typ, vi hade kunnat lägga ner allt. Vi hade kunnat förbjuda fackförbunden om det bara hållit käften och låtsas vara sossar. Men Moderaterna bara, nej. Vi vill att folk ska rösta på oss för att vi är vi. Ja, men ingen vill ju vara som ni. Ingen tycker om er.
Men det är som det här som pågår i England nu, att Theresa May utlyste det här valet och att det fanns inte en chans i helvete att de skulle kunna förlora.
Nej.
Och hon kommer förmodligen inte förlora ändå, men att Corbyn hade en sån stämpel som helt tokig vänsterextremism, att han håller på att komma ikapp nästan helt och hållet nu. Men att de bara, att där kör de ju verkligen på den moderat grejen att man har så noll insikt om vad är det folk tycker är obehagligt med oss. Alltså vad är liksom de vanliga anledningarna till att folk tycker att Tories är obehagliga. Att Theresa May har gått ut med ett valmanifest så här, typ mer rävjakt. Så att alla är så här, jag vill rösta på Tories för jag tror de tar mer ansvar för Storbritannien. Men jag gillar inte det här med att de plågar djur. Ja, hörni, det har varit en lite obehaglig nyhet om den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh.
Jaha.
Det var en artikel i Expressen med rubriken Amineh Kakabaveh, : de opererade bort min äggstock mot min vilja.
Mm.
Hon besökte kliniken Ultragyn vid Sofia hemmet i Stockholm för att syster på hennes vänstra äggstock skulle skrapas bort.
Mm.
Men när hon vaknat upp fick hon reda på att de istället hade opererat bort hennes högra äggstock. Kakabaveh säger till Expressen, jag var väldigt tydlig och mån om att jag ville träffa läkaren som skulle operera mig. Och jag sa att jag inte ville att de skulle ta bort någonting, att jag kanske kommer vilja skaffa barn och att chansen minskar om man tar bort den ena. När jag fick svaret att de tagit bort höger äggstock ville jag bara försvinna. De hade inte fått min tillåtelse. I journalen står det att det handlar om vänstersidan, säger hon, och berättar att de frågade läkaren varför han gjort det, när det står i journalen att det handlade om den vänstra. Hon säger att läkaren kallade det ord mot ord och att det fanns syster där. Ultragyn vägrade kommentera det här fallet med hänvisning till att de har en policy om att de inte kommenterar enskilda patientfall.
Himla praktisk policy.
Ja, den
policyn är upphävd i det här fallet eftersom Kakabave gett Expressen och Ultragyn en fullmakt att de får diskutera. Men de hänvisar ändå till den här upphävda policyn.
Det är också policyn att vi inte vill.
Vi har två policyn att det försätter oss i dåligt ljus. Så vi kommer inte göra det.
Vi har en policy att vi inte tål kritik. Vi tycker det är så himla jobbigt
snälla
att få kritik.
Det är vår policy och då får ni faktiskt rätt efter
det. Det här var egentligen bara som en fortsättning på en granskning av den här privatdrivna gynekologkliniken Ultragyn som Expressen drog igång för 2 månader sedan. Då de publicerade en artikel med rubriken "Gynekologerna får bättre betalt ju mer de skär".
Grovt.
Som ett grävjobb de gjorde om att kanske om att vinst som incitament i vården kanske leder till tveksamt användande av skattepengar och tveksamt skärande i kvinnor. Men det är så att ersättningssystemen i vårdvalet, de är konstruerade så att en klinik kan få mer betalt från landstinget ju mer avancerat ingreppet är. Dessutom ger den här kliniken Ultragyn-bonus till läkarna ju större ingrepp de utför. Och när Expressen jämförde Ultragyn med andra kliniker i Stockholm skiljer de ut sig med att ha extremt mycket större andel kirurgiska ingrepp.
Just det.
Och det var typ som jag förstår det, att de hade jämfört med att kvinnor kommer in och de har oklara buksmärtor. Och då gör man en titthålsoperation för att kolla runt i bukhålan på dem. Och det som händer i hälften av fallen är då att man inte ser något som man kan göra något åt, inget åtgärda. Det näst vanligaste är att de tar ett vävnadsprov. Det minst vanliga är att kirurgen löser sammanväxningar i buken. Jag vet inte vad det är, men man skär med en skalpell för att lösa ett problem som heter sammanväxning i buken. Gör man det får man 21 000 kronor i ersättning om man hittar något att skära i, jämfört med 6 000 kronor om man bara kollar runt eller tar ett prov. Och normalt sett ska det vara väldigt ovanligt med skärandet. Karolinska sjukhuset och SÖS skär i typ 5% av fallen, men Ultragyn då skär i 90% av fallen.
Nej, fan. Jävla sopor. Alltså brinn i helvetet.
Till deras försvar, de heter Ultragyn.
Ja. Det
är sant.
Ultra, ett prefix som betecknar något som är bortom det vanliga, en ytterlighet eller en överdrift. Så det är ju någon slags ärlig varudeklaration i det namnet. Att här får du verkligen överdrivet mycket gyn.
Precis.
De försökte hinta om det, men vi kommer göra så jävla mycket gyn-grejer här.
Det låter ju också ont. Det är som att, vad heter din gynekolog? Han heter Skeleton. Ja, Sauron heter min läkare. Han skär mycket. Han skär ovanligt mycket.
Det är ingen vanlig gyn. Det är Ultragyn.
Nu jävlar blir det gyn.
Du är så gyn så du kan inte ana. När jag är klar med att gynna dig kommer du fan inte veta vad du heter ens.
Och det finns något kvar av det.
Det är konstigt namn att ultra, det kan ju ha positiva konnotationer när det gäller vissa saker. Att det är tuffare med ultralöpning än vanlig löpning. Eller att man är en sån ultrasupporter som hejar extra mycket på Hammarby. Men Ultragyn, här ska du få gynekologi så inåt i helvete. Det är som att vissa saker blir inte bättre av plusmeny.
Nej.
Kanske till exempel kvinnors reproduktiva hälsa. Att det är, ja, men det är bra att vara för abort. Nej. Man behöver inte ta i mer än så.
Ultra-abort.
Jag är tokig abort.
Skola ur hela livmodern.
Vi är inte gyn. Vi är inte mycket gyn. Vi är inte jättemycket gyn. Vi är ultra-gyn. Kom hit. Håll käften och dra sen.
Utför ni abort på den här kliniken? Ja, som fan. Vad betyder det? Vad menar ni med det? Ja, men Amineh Kakabaveh verkar då vara drabbad av Ultragyn. Det var en sak som slog mig, att jag undrar om det kan finnas en positiv sak i misären här för Vänsterpartiet. Jag byter spår här lite grann.
Ja.
För det är ju så att inom Vänsterpartiet finns det 2 falanger. Det finns falangen Pela och Fadime. Det var hemskt det som hände. Och falangen Pela och Fadime, islamofober som fick vad de förtjänade.
Just det. Ja, det är sagt sant.
Ja. Nej, men, ja, men
nej, det är nej. Sant.
Okej, okay, men det är så här, Pela och Fadime, blev de hedersmördade eller blev de mäns våld mot kvinnor i allmänhet mördade?
Mm.
Eller hur? Det, så är det ju. Säger man något annat än att deras mördare precis lika gärna hade kunnat heta Magnus, går man SDs ärende. Mm. Har ju kanske Rosanna Dinamarca och Schyman och sådana inom svensk vänster drivit den grejen. Och Kakabave har ju varit det främsta, den främsta postergirlen för den förra falangen, för förortsfeministerna. Som är helt emot att man ska mörda Fadime.
Mm.
Släppa det.
Och så Sjöstedt som inte kan låta bli att vela.
Men Kakabave blev ju utsett i årets svensk 2016 av tidningen Fokus. Mm. Med motiveringen, genom att uppmärksamma radikalisering, klan och hedersförtryck blottlägger Amineh Kakabave i handling och tal och till en avsevärd personlig kostnad den svenska oviljan att röra vid allt för känsliga ämnen. Hon gör det genom att ta fasta på värderingar som gäller alla snarare än på särskiljande identiteter. Slutcitat. Men hon är då Johan Hakelius, högens favoritsocialist.
Mm.
Men sen finns det grupper i och runt Vänsterpartiet som tycker då att hon är rasse och islamofob. Eller att hon sitter i knät på dem kanske. Spelar rasister och islamofober i händerna. Och det stora caset mot henne, hennes stora skandal, även om ni hörde om den, att hon förra året delade en film på sin Facebook.
Just det. Mm.
Där somaliska män säger grovt fascistoida och hederskulturiga saker. Fast filmen var en förfalskning av nazistiska Nordiska ungdom.
Ja.
Vilket hon blev upplyst om efter 23 minuter. Hon plockade ner den.
Hade Kinberg Batra publicerat den så hade det tagit ett år.
Carl Mikael Edenborg skriver så här i sin kåta hyllningssegerintervju med Kakabave i Fokus. Citat, den antirasistiska tidningen Expo gjorde en stor nyhet av hennes Facebook-delning. Men trots att Amineh tagit bort filmklippet, förklarat vad som gått fel och bett om ursäkt blev reaktionerna enorma. Misstaget blev helt enkelt det perfekta tillfället för många av dem som inte gillat Amines åsikter att kritisera henne, inte minst inom det egna partiet. Slutcitat. Och det här vill man ju bara hålla med om. Alla vidriga kulturrelativister som går vilse i sin jävla postkoloniala teori. De som gärna kastar de som utsätts för hedersförtryck över bord om de upplever att det på något sätt sätter käppar i hjulen deras fuck SD-narrativ. Eller hur? De driver ett Instagram-konto om vidrig manspreading i tunnelbanan med ena handen och oskuldskontrollerar flickor i Rinkeby med den andra. Sådan ser den alliansen ut.
Jag gillar vad du
i
säger.
Den här avskyvärda vänstern.
Jag gillar inte din relianta ton.
Nu skulle de ta en petitess och blåsa upp den för att krossa henne som hela tiden påpekar deras hyckleri. Så känner man ju.
Mm.
Men jag har läst Expos artiklar om det här nu.
Mm.
Och jag har också sett hela filmen som Kakabave la ut på Facebook.
Ja.
Jag har ägnat min nationaldag lite åt det här. Och jag måste säga att de här fruktansvärda människorna som skiter i oskuldskontroller och könsstympning och tvångsäktenskap, de har lite av ett case här.
Ja.
Att hur i helvete kunde hon lägga ut den där filmen? För att, alltså, jag ska berätta hur filmen är nu. Filmen är ett 25 minuter långt inslag från ett personalevent för det somaliska telekombolaget Telesom. Alltså de är typ i något folkets hus i Somalia.
Mm.
Och sen så går det upp så här olika gubbar och en kvinna också på en scen och så pratar i tur och ordning för folkmassan. Men så på filmen har de lagt till en fejkad textöversättning då till svenska. Och SVTs logga har de lagt till. Nordisk ungdom har lagt till allt detta. Och enligt textningen så är det inte då ett personalevent som pågår utan sällskapet sägs tillhöra en klan som ska flytta till Sverige. De har ett möte om huruvida de ska flytta till Sverige. Och så är det så här olika somaliska farbröder som går upp och pratar liksom. Ja, men det säger inledes som att någon säger, vi har fått jättemycket pengar av SVT för att göra den här filmen. Där vi ska förklara för svenska folket hur mycket de kommer tjäna på oss. Vilken vinst vi kommer vara för dem. Nu ska kusin Ismail, som bott länge i Sverige, berätta om svenska arbetsmarknad. Så kommer då citat Ismail upp. Så här, bara, jag arbetar på socialbidrag. Ett kvalificerat jobb för kunniga som bara behöver arbeta en dag i månaden. Jag fyller i ett papper en gång i månaden. Socialbidrag är det yrke där det råder störst brist på arbetskraft i Sverige och där svenskarna ropar efter utländsk kompetens. Det är viktigt att vi somalier dominerar denna bransch. Nu ska kusin Ibrahim berätta om rättsväsendet i Sverige. I Sverige har man inte islam, så man har ingen lag. Därför är det inte förbjudet att bara gå in och ta vad man vill i en butik.
Ja, men det är ett rasistiskt skämt.
Ja.
Alltså det är rasistiskt, men det är ett skämt. Nordisk ungdom la upp det liksom för att det här, kolla väl, det här är en kul grej jag gjort.
Ja.
Inte som ett sätt liksom att sprida desinformation. Liksom.
Nej.
Nej.
Nej, men
då var det ju väldigt pinsamt.
Sverige har inte förstått hur viktigt det är med kvinnlig omskärelse, säger kusin Ahmed. I Sverige får kvinnor trots sin låga intelligens vittna i våldtäktsrättegångar, vilket diskriminerar muslimska män. Så jag ska bara säga det bästa skämtet. Att det kommer upp en gammal, den äldsta muslimska gubben upp på scenen, så går han upp och säger så här, han är byäldsten och säger, han bara, jag kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Då åker vi på utflykt till vattenbordeller där kvinnorna är nakna. En vana som svenskarna kallar badhus. Det är ganska kul. Det är ganska roliga nazister. Ja. Jag tycker det är helt okej hantverksmässigt.
Men det är det lilla drevet liksom.
Men grejen är att det är helt uppenbart fejkat. Ja. Och som du säger, att nazisterna menar ju också som ett skämt. Ja. De menar ju som satir, yeah. Och det, alltså, att så här är ju, och de, så här är det typ, och de vill hetsa mot somalier liksom. Men det är ju inte så att någon ska tro att den här filmen är på riktigt. Kakabave la i alla fall upp den här filmen på Facebook med texten: grattis Sverige till en etablerad islamisk stat och utropat kalifat, snart i fler förorter. Och hon skriver också om så här detaljer i filmen som visar att hon har sett den.
Ah, ja, jag skulle precis säga att hon inte har sett den.
Mm. Att hon så här tar upp vad någon så här kvinna 18 minuter in i filmen säger.
18 minuter också.
Aj. Sen,
men för efter 18 minuter det är uppenbart.
Ja.
Eller är det så att det är, det, att det är först i 22 minuten som...
Men så, ja. Men sen hon fick veta då att den var skapad av högerextrema, tog hon bort den, men skrev, jag tog bort den inte på grund av innehållet, eftersom det stämmer och denna verklighet råder i många förorter. Så det var bara på grund av avsändaren hon tog bort det, sa hon sen. Mm. Och sen så liksom bara flera runder, ja, men att hon sa att innehållet var i och för sig fejkat, men det stämmer ändå. Något sånt förvirrat. Men sen någon dag senare backade hon väl ordentligt och var tvungen att göra det och be om ursäkt så. Men det var bara... Jag vet inte, jag visste bara inte hur illa den här filmen var. Liksom.
Alltså, att det dåligt var... pushat av Vänsterpartiet. Att de inte bara drog åt mikrofonerna. Alltså, ni fattar inte hur sjuk den här videon är.
Nej. Det var verkligen så här... Ja, det var så fascinerande att de kunde gå på det. Mm. Det är som att jag vet... Alltså, det är så här, typ, jag kan tipsa Amin om en annan jättebra dokumentär om kvinnoförtryck och antisemitism och hederskultur. Den heter Borat. Mm. Det är på den nivån.
Han sjunger om att kasta judar i brunnar. Och så här är det. Det var visserligen fake.
Välkommen till Sverige 2017, om vi inte vaknar. Nej, men jag bara förstår hennes kritiker lite mer. Mm. Att det är ju coolt allt hon gör med förortsfeminismen och så. Men hon verkar också ha gravt rasistiska fördomar om somalier. Verkligen. Det är svårt att säga något annat. I Nordfronts forum, jag var inne där, liksom, att de hade typ gjort den då, så la de upp den där. Och då är det några av nazisterna som inte heller fattar att filmen är fejkad. Eller så här, går in och så här, avslöjar att den är fejkad. Ja. Hallå, det här är ju fejkat. Mm. Det här är ju inte på riktigt. Då får redaktionen på Nordfront gå in och förtydliga. Och då skriver de citat: det roliga med filmen försvinner ju om vi presenterar den som ett skämt. Men vi gav trots allt flera hintar som borde få de som genomskådar filmen att förstå att även vi förstår att filmen är ett skämt. Undertecknat redaktionen. Men alltså, de flesta av nazisterna kommenterar ändå på Nordfront så här: haha, vad kul textat. Så det, liksom, det är de dummaste nazisterna på Nordfront och Amineh Kakabaveh som inte ber på vad det här är för film.
Men det är väl också himla bra det här med att du framkommer liksom hur, vilka tokrasister invandrare kan vara. Men det är väl bra. Ja. Om man har sagt det här tidigare, man har sagt att det inte som att jag ibland slagit liksom slint i huvudet på sossarna när de upptäckte att plötsligt så börjar kurdiska delen av ett tåg slås med den turkiska delen.
Just det.
Och jag bara inte förstod vad fan är problemet, vi är ju sossar mot rasism.
Turkarna slåss med turkarna. Vad är det som händer?
Turkkiosk brinner av en turk. Jag vet inte vad vi ska göra.
Kan inte hitta något motiv. Ja, men då blir det här ytterligare en del för att, i Amineh Kakabaves kamp, för att hennes kamp är ju lite grann mot den här kulturrelativismen då, med dubbla måttstockar. Men då, ifall hon då visar hon då med exempel också, genom att vara så här då rasistisk mot somalier, att då är det som att hon på ett annat sätt, men ändå också för den här kampen mot överdriven kulturrelativism.
Tror ni inte att invandrare kan vara helt galna? Kolla på mig.
Kolla, man kan säga vad...
Men kolla vad jag postar.
Man kan posta vad som helst om somalier till mig, och jag kommer gå på det.
Ska vi vad ha det som så helst i Sverige? Ska vi ha sådana som mig i Sverige?
Ja, ja, men det här var ett stickspår. Det var bara det var intressant att jag för första gången kollade på den där filmen. Man minns den här debatten från förra året. Men grejen är i alla fall bara att de här två falangerna har haft det frostigt. De här två falangerna i vänstern.
Ja.
Tystnaden när Kakabave fick årets svensk utmärkelsen var så bedövande. Ingen i vänsters partiledning sa något. Alltså alla partister som normalt ska banka på trumman för vad som helst. Rosanna Dinamarca, utsedd av Nyheter 24 till 7:e-6:ias Palmedalen. Pressmeddelande. Men nu bara Kakabave var överallt i media med den här utmärkelsen. Inte en enda vänsterpartist twittrade grattis. Men nu skriver Jonas Sjöstedt på Twitter: vinstjägarna på Ultragyn har även tidigare anklagats för felaktiga ingrepp. Nu är Amineh Kakabaveh drabbad. Så nu finns hon återigen för partiledningen.
Nu blir en enande kraft, Ultragyn.
Det är något messianskt över Kakabaves äggstock. Att den offras för enighet.
Wow.
Att det välfärdsindustriella komplexet kommer att begå ett övergrepp på Kakabaveh, och det blir som en attack från yttre rymden. Nu måste alla lägga sina oenigheter åt sidan.
Nu är somalier vänsterpartisterna. Det är faktiskt att hålla tand för tunga tag.
Ja, precis. Men det här, det är Vänsterpartiets Independence Day kanske.
Det var vad hemskt och fint. Jag tror det är 17:30, så kommer jag min livepodd av tillsammans med Judisk krönika och Bianca Maier. Bianca Maier har en podd.
Just det.
Judisk krönika. Den kommer vara en liveinspelning på Kulturhuset i Stockholm, som jag sa då, 17:30. Och vi ska tala om 67-årskriget, heter det. Nej,
60-årskriget. Just det. Ja. Jag fick sån himla sån här åldersångest över att det var 50 år sedan 60-årskriget.
Ja.
Jag minns ju när det var 50 år sedan andra världskriget.
Ja, oh, gud.
När jag var 11-12 kanske och läste artiklar om det i tidningen. Så att, men bara det tidsspannet, hur länge det känns mellan 45 och 67.
Ja.
Det känns ju så otroligt länge. Ja, skitsamma. Jättetråkig. Tiden går. Ja. Aning.
Vi ska ha flera gäster, bland annat ytterligheterna Kajsa Ekis Ekman och Sara Skyttedal.
KDU?
Ja.
Eller KD. Okej, det var ju imponerande. Tunga namn.
Ja.
Jag kommer.
Ja, bra.
Jag åker till Stockholm bara för det här.
Ja, bra.
Jag kommer inte, men ändå. Det blir nog toppen bra.
Antisemit.
Ja.
Ja. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Ljusek. Och tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Vi finns på lilladrevet.se. Vi finns också på Facebook. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Jonathan Unge och Moa Lundqvist. Lilla Drevet är tillbaka om en vecka. Hej, hej.
Hej då.
Ska vara med en, eller kan ni vara med en till?